Taltidning Djurens Rätt, nummer 1, 2011. Djurens Rätt är en redaktionellt självständig medlemstidning för förbundet Djurens Rätt. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hör gärna av dig till redaktionen på telefon 08 555 914 30. Nu följer tidningens innehållsförteckning. Notera att taltidningen är ett urval av dessa artiklar. Inledarstick. Dumbollarnas sammansvärjning. Nyheter. Mörkt för minkar men hopp för chinchillor. Bedrövande kastrering. Kampanj för teststopp. Ris och ros i genusgranskning. Vargjakt inför rätta. Fokus. Liv stavas med liv. Vegetariskt lyxsökeri. Kassen som kostar. Och matkval och kompromisser. Vardag för vegoföräldrar. Världen. Myt och verklighet för Indiens djur. Aktivist. Med hjärta för djuren. Och välkommen till riksstämman. Konsument. Vegokoll med Gabriella. God choklad, gött gött i göttbullar och bu och bä. Vänligt sätt att sko sig. Kultur. Vår tids slaveri. En elefant och hans mördare. Aktivisternas egen film. Propaganda ger starka ben. Opinion. På Djurens Rätts opinionssida uttrycker styrelsen förbundets åsikter. I detta nummer skriver vår förbundsordförande Camilla Björkbom om medlemskänsla och konkurrenskontroll. Nivå 1. Inledarstick. Dumbollarnas sammansvärjning. Vinterns mosteplagg i Stockholm, världens ängsligaste modestad, är den stickade mössan med en boll av blårävpäls. På isbeklädda ekengator kan de vajande bollarna i regnbågens alla färger beskådas. En manifestation av mänsklig fåfänga, en kavalkad av pinsam dumhet. Här går alla vi som inte vågar sticka ut, vi som inte ställer några frågor, vi som inte tar del av nyheter, vi som inte tagit reda på att rävfarmning inte fixar djurskyddskraven i Sverige. Vi som inte vill veta, vi som prioriterar snygg yta, vi som hellre går med en importerad, torterad kadaverslamsa på skallen så länge vi bara får känna tryggheten och gemenskapen i att se ut som en halv miljon andra fån. Skämmes, stockholmare, du ser dummast ut. Det skriver Louise Sedelöv. Nivå 2. Mörkt för minkar men hopp för chinchillor. På de 7 år som den svenska pälsbranschen skulle ha förbättrat minkarnas villkor har i stort sett ingenting hänt. Och Jordbruksverkets nya föreskrifter väntas inte heller innebära någon revolution. Däremot lever hoppet om att chinchillauppfödningen i Sverige ska få slå igen. Redan 2003 konstaterade Jordbruksverket att pälsnäringen inte levde upp till djurskyddslagen. Branschen fick då fram till 2010 på sig att förbättra levnadsvillkoren för minkarna. Då ingenting har hänt kommer nu Jordbruksverket med nya föreskrifter. I branschmedia har rapporterats om krav på hyllor i burarna, vilket Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund, SPR, även fört fram som en möjlig genomförbar åtgärd. Men detta är helt taget ur luften enligt Helena Kjettström på Jordbruksverket. Vad pälsnäringen säger är bara spekulationer. Föreskrifterna är inte färdigbehandlade och vi kan inte svara på vad de i detalj kommer att innehålla, säger hon. Men lägger till att det finns behov av att se över vissa punkter, inte minst för att komma till rätta med de beteendestörningar som minkarna uppvisar för att de inte lever i en tillräckligt bra miljö. Vi ser att man behöver göra någonting åt deras burmiljö. Eventuellt kan utfodringsrutinerna också komma att involveras. Lena Lindström, etolog och ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt, önskar radikala förändringar för minkarna. Helst borde föreskrifterna se ut som de gör för djurparker. Om pälsnäringen verkligen ska bli förenlig med djurskyddslagen måste föreskrifterna se till att minkarna får utlopp för sitt naturliga beteende. Simma, jaga och framförallt jaga i vatten. Rovdjur är anpassade till att hela tiden jobba hårt för sin mat, säger hon. Hur stora förändringar man kan förvänta sig beror enligt Helena Kjettström på vem man frågar. Om vi frågar er organisation så tycker ni att det är små förändringar. Frågar vi yrkesutövarna så tycker de nog att förändringarna är väldigt stora. Många uppfödare fick bygga om sina burar med 10 cm på längden och 5 på höjden för att de skulle möta Europarådets regler för burstorlek som gäller sedan årsskiftet. Men enligt Lena Lindström har det ingen som helst betydelse för minkarnas välbefinnande. Hon uppskattar att 10-20 farmer lades ner på grund av de nya måtten, men säger att de som valde att bygga om samtidigt passade på att expandera och är inställda på att fortsätta. Aktuellt nu är också föreskrifter för uppfödning av chinchilla, något som i praktiken saknats tidigare. Även där är Europarådets regler som styr och enligt Jordbruksverket ska dessa ut på remiss samtidigt som minkföreskrifterna. För chinchillorna ser det mycket ljusare ut. Förhoppningsvis kommer det att bli som med rävarna, att farmerna tvingas lägga ner till följd av hårdare regler, säger Lena Lindström. Reporter Louise Sedelöv. Minknäringens myter. Strax innan valet 2010 skickade Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund, SPR, en liten skrift om minkuppfödning till riksdagsledamöterna. I Vit bok för en livskraftig minknäring med fokus på ansvar och etik syns dock inga minkar, däremot böljande sädesfält och röda små hus. Men minkar bor i burar, inte i röda stugor, och minkuppfödning är inte klassat som landskapsvård, utan som en miljöfarlig verksamhet. Det politikerna fick var förstås inte en vitbok utan en förljugen reklambroschyr där fakta utelämnats till förmån för helt irrelevant information. Inte så konstigt kanske, branschernas credo är ju att fortsätta att tjäna pengar på djurens liv och död. Och då vill man förstås inte kännas vid något lidande. Djurens rätts Lena Lindström har synat vitboken och ger den sanna bilden av pälsdjursuppfödarnas ansvar och etik. Vad SPR påstår. Nästan alla minkfarmer som inspekterats lever upp till djurskyddslagen. Nej, inspektörerna hittade mängder med brister och nästan ingen farm gick fri från anmärkningar. 85% av farmerna levde inte upp till de blygsamma kraven på berikning i dagens lagstiftning, trots att inspektionerna gjordes dagarna efter att missförhållandena på farmerna uppmärksammats i media. Och det stod i alla tidningar att inspektörerna var på väg. En tredjedel av farmerna saknade tillstånd och på mer än hälften hittade skadade och sjuka djur, de flesta utan vård. Citat, svensk djurskyddslag är bland de strängaste i världen, slutcitat. Många länder har starkare lagstiftning, inte minst för pälsdjursuppfödning. En rad länder har redan förbjudit eller omöjliggjort pälsdjursuppfödning av etiska skäl. Och det är hur som helst väl dokumenterat att minkfarmerna inte lever upp till svensk lag. Citat, när djuren mår bra blir också slutproduktionen bra. Slutcitat. Djur kan producera och se fina ut trots att de mår dåligt. Minkar med beteendestörning har inte sämre päls och minkkonor som hålls svältande producerar fler ungar. Citat, den kunskap vi har inom branschen grundar sig på forskning. Slutcitat. Tyvärr inte när det gäller minkarnas behov. Omfattande forskning visar på höga nivåer av stereotypa beteenden hos minkar på pälsfarmer, liksom förhöjda nivåer av stresshormoner. Erfarenhet från bland annat djurparker och forskning på rovdjur i fångenskap visar på deras mycket stora behov av stimulans och att få utlopp för sitt jaktbeteende. Citat, många minkfarmer har ägts av samma familj i generationer. Slutcitat. Minkfarmning har bara funnits sedan slutet av 20-talet. SPR vill förmedla en bild av att minkfarmning är ett traditionellt lantbruk när det i själva verket är en relativt ny industri för sentida lyxprodukter. Vad SPR inte vill berätta? Minkarnas situation. I vitboken nämns inte hur minkarnas levnadsförhållanden faktiskt ser ut. Omgivna av galler tillbringar de hela sina liv på knappt en tredjedels kvadratmeter. Eller hur de möter döden. Genom att stoppas ner i en trälåda med ett 60-tal andra minkar, döda eller levande, för att kvävas av koldioxid, vilket är både smärtsamt och ångestframkallande. Brott mot djurskyddslagen. Det råder en stor enighet om kravet på möjlighet till naturligt beteende inte är uppfyllt från såväl veterinärorganisationer som den statliga pälsdjursnäringsutredningen och Jordbruksverket. Djurens rätt vill lägga till att farmerna även bryter mot bestämmelsen i om att djur ska skyddas från onödigt lidande. Pälsfarmning innebär ett enormt lidande och är enormt onödigt. Utbredda beteendestörningar. Minkar som inte får jaga och simma utvecklar störda beteenden som att springa i cirklar. SPR försöker förringa stereotyperna genom att hävda att de bara utförs under 10% av minkarnas tid. Vad de inte säger är att färska studier visar att 70% av de vuxna djuren utför dessa beteenden och för dessa individer blir det mer än 10% av tiden. SPR framhåller också att minkvalparna inte visar några stereotyper, men det beror på att de inte hinner utveckla så grava mentala störningar under den korta tid de får leva. De kanske inte hinner bli helt galna, men de hinner definitivt tröttna på burarna. Det har vi sett på de filmer och de bilder av minkvalpar som biter stora sår på varandra, en annan beteendestörning. Apatiska minkar glöms. Något som saknas är en diskussion om de djur som inte utvecklar beteendestörningar, passiva stresshanterare. Forskning visar att de mår lika dåligt som djur som utför stereotyper. Istället för att hantera sin frustration genom att försöka ta sig ut har de passiva minkarna gett upp och tillbringar sin tid med att stirra i väggen. De får lika illa av burlivet, men uppfödarna har medvetet valt att avla på passiva djur. Det ser bättre ut när inspektörerna kommer. Hyllor hjälper inte. Ny forskning har visat att stereotyperna inte minskar med hyllor eller lösa berikningsföremål, men det är den lösning som SPR förordar för beteendestörningar. SPR-topp ljuger. SPR nämner inte de graverande fallen av vanvård på en styrelseledamots två farmer. På den ena, landets största minkfarm, hölls 1000 minkar inspärrade i en smutsig lada som var mörklagd 20 timmar per dygn. När djurskyddsinspektörerna ville titta i ladan hävdade styrelseledamoten att det inte fanns några minkar där och vägrade släppa in inspektörerna. På den andra farmen hölls tusentals minkar i trasiga och olagliga burar utan berikning. SPRs vd Jörgen Martinsson har vid upprepade tillfällen tagit styrelseledamoten i försvar. Det skriver Lena Lindström. Nivå 3. Bedrövande kastrering. Jordbruksverkets nya föreskrifter ger djurhållare möjlighet att själva lokalbedöva smågrisar vid kastrering. Detta förutsatt att de går en särskild kurs för att ge bedövningen på rätt sätt. Men djurens rätt vill inte att utvecklingen stannar där utan ser hellre att vaccinering mot galtlukt ersätter kirurgisk kastrering. Bedövningen i sig är problematisk eftersom grisarna stressas och utsätts för smärta vid injektionen, säger Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin. Anledningen till att testiklarna skärs bort är att köttet annars kan få en obehaglig smak och att i de trånga och torftiga miljöerna i grisindustrin blir okastrerade hangrisars sexuella och aggressiva beteenden ett problem. Grundproblemet är att grisarna ses som mat och inte som individer med rätt att leva sina liv för sin egen skull. Det bästa man kan göra för dem är att välja vegetariskt, säger Linda Björklund. EU-kommissionen vill se ett förbud mot kirurgisk kastrering av smågrisar från januari 2018. Det skriver Beatrice Jansson. Nivå 4. Kampanj för teststopp. Djurtester av kosmetiska produkter får sedan 11 mars 2009 inte göras inom EU. Tre typer av djurförsök är dock undantagna från förbudet fram till mars 2013. Men nu ifrågasätter EU-kommissionen om alternativ till dessa tre försöksgrupper verkligen kommer att finnas färdiga till det utsatta datumet. Risken finns därför att förbudet skjuts upp. European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, där djurens rätt ingår, har därför dragit igång en kampanj. Kändisar, politiker, kosmetikaföretag och medborgare i Europa uppmanas stödja kampanjen genom att skriva under den nya namninsamlingen Säg nej till djurtestad kosmetika. Gå in på www.djurensratt.se/no-cruel-cosmetics. Nivå 5. Liv stavas med V. Varje gång jag fått den aningslösa, numera rätt så provocerande frågan om varför jag inte äter kött, har samma bizarra känsla infunnit sig. Det här är upp- och nervända världen. För hur kan det vara jag, som har valt den snällare och mindre våldsamma dieten, ständigt måste förklara mig, försvara mig och framförallt, i alla lägen, vara fläckfri? För skulle en läderlogga synas bak på jeansen så faller förstås hela min trovärdighet. Medan den som äter ett berg av torterade individer aldrig behöver redogöra för vilka moraliska resonemang och slutsatser som matvalet vilar på. Och gud nåde den vegan vars unge drabbas av sjukdom. Det vet man ju vad det skulle bero på. Samtidigt som den som föder sin överviktiga telning, den näringsfattiga anrättningen snabbmakaroner och falukorv går fri. I snart 20 års tid har jag i olika sociala sammanhang fått stå till svars för mina matval. Jag börjar bli duktigt trött på det. För det är inte alltid man orkar vara tillmötesgående, pedagogisk, en förebild. Vi skriver 2011. Kom igen, vi är knappast några udda fåglar längre. Och då är jag ändå inte vegan. Inte just nu i alla fall. Så vi struntar i belackarna och gräver där vi står. Undersöker finkrogar, inser hur dyr vår sorts mat är i affären och försöker reda ut varför det ibland är lätt att svaja på idealen som vegoförälder. Och känner att det här är den rättvända världen. Det skriver Louise Cederlöf. Nivå 6. Vegetariskt lyxsökeri. Äta gott med gott samvete på krogen. Inga problem i budget och mellanklass där falafel och vegoburgare finns runt varje hörn och asiaterna regerar ett snäpp upp. Men hur ser det ut i lyxklassen? Djurens rätt satte kurs mot huvudstadens finaste salonger för att smaka av hur de klarar vegotestet. Vegomänniskor och deras föräldrar fyller också jämnt. De både förlovar och gifter sig och har alla möjliga andra anledningar till att fira på lokal eller för all del bara äta gott för njutnings skull. Och då kan ju falafel kännas lika uteslutet som den lokala indien. Det handlar om fine dining, gott folk, och som ledstjärna i lyxgalaxen har vi haft Michelin-guidens astronomiska betygssystem. Inte mindre än två av guidens eftertraktade stjärnor sitter fästa på Mattias Dahlgren matsalen sedan 4 år inhyst i pampiga Grand Hotel mitt emot Kungliga slottet. Känslan av hemlig klubb och total exklusivitet infinner sig redan innan vi beviljas inträde genom de stängda dörrarna från entréhallen in i själva matsalen. Här råder febril diskret upppassning av oräkneligt många anställda. Det är som en tomteverkstad, säger djurens rätts konsumentansvariga Gabriella Terneborg som är mitt sällskap i vegolyxsökandet. Här puffas kudden upp medan man går på toaletten, mineralvattnet fylls på efter varje sipp och en påse med hembakat minibröd levereras vid hemgång. Efter en otippad inledning av popcorn toppad med riven tryffel följer en femrätters avsmakningsmeny som vi lämnar oss både lite, ja, ska vi säga snopna. Men först, äter ni smör? Frågar servitrisen innan allt drar igång. Vi har beställt två veganska menyer, så svaret blir nej. Det blir tydligt att de förberett två olika varianter. Det känns flott, än så länge. Allt är förstås minutiöst vällagat, minimalistiskt smått och bedårande upplagt. Den jordiga sparrisen, persiljekrämen och den frimärkstora kantarelltoasten slinker ner utan större obehag. Stela i ryggen viskar vi till varandra över bordet, noterandes att medelåldern i det högtidliga rummet är, ja, hög. Och att papiljotterna har kommit till användning. Och dessvärre att alla serveringar, ett tiotal med aptitretare och bröd och fett som når vårt bord, känns som en lång radda tillbehör. En vecka senare sitter vi på den enda lyxrestaurangen i Stockholm som ambitiöst nog har en vegetarisk avsmakningsmeny på den ordinarie menyn. F12, kort för Fredsgatan 12 och med en Michelinstjärna på rockslaget, ligger ett stenkast från Rosenbad. Det är lätt att föreställa sig stadsråden pila över på lunch när bjudgästerna ska smörjas. Vår sommelier Sören sätter standarden direkt och berättar om användandet av animaliska ingredienser i klarning av vin. Imponerande! Vår vegetariska meny har spridit sig från mun till mun. Den är populär, berättar Sören. Det tar oss 4 timmar att äta en vegansk meny och en vegetarisk dito inalles 12 rätter vardera. Och visst märks det att Daniel Coe och hans kockar på F12 har ett försprång på vegosidan jämfört med sina klasskamrater, konkurrenter. Ingen annanstans får vi egen tillverkad sojaglass, sojayoghurt och sojamjölk som man här har inkorporerat i några av rätterna. Höjdpunkter som vattenkrasse med tryffelsmulor gör oss saliga, liksom pumpa puré dumplings med brännvinost. Däremot är kombinationen selleri sorbet, ingefära skum och getost inte särskilt lyckad. 3 dominerande smaker som stretar åt alla håll. Och inte skulle väl den varma chokladbakelsen ha konsistensen av en biscotti? Miljön är modern, stilistiskt stram men ändå ledig. Kontorsgäng och mindre sällskap om vartannat. Samtalen pågår i normal ljudnivå och allt känns trevligt. Ännu trevligare blir det när vi upptäcker den icke-djurtestade tvålen med tillhörande handlotion på toaletten. Om ni åker till Kalifornien måste ni gå på en vegetarisk restaurang som heter Ubuntu, tipsar Sören på vägen ut. Fantastisk mat. Jag saknar inte kött alls. Om man ger sig ut för att undersöka Stockholms finkrogar kommer man inte undan ett besök på den mest namnkunniga av dem alla, Operakällaren. Nu blev krogen förvisso oförtjänt enligt vissa av med sin Michelinstjärna förra året, men vann däremot kronprinsessparets förtroende då kökschefen Stefano Catenacci fick statsuppdraget att fixa fram den kungliga bröllopsmiddagen. Dessutom blev denna Stockholmsinstitution årets vinnare av DN på stans gulddrake i lyxklassen, varför de kvalar in på vår lista och får bjuda på en klassisk 3-rättersmiddag under ljuskronor och ovan heltäckningsmattor. Och här trivdes vi. Med soft, jassig bakgrundsmusik lyckas Operakällaren med konststycket att på en och samma gång vara klassisk, lyxig och avspänd. Det är ombonat, varmt och på inget sätt pretto. Vi inmundigar konfiterad blomkål, tryffelgratinerad potatisgnocchi och en vegansk risotto smyckad med medaljongstora tryffelskivor. Men hur ofta serveras veganmat på Operakällaren egentligen? Jag kan inte komma ihåg sist vi gjorde det, så länge sedan är det. Men vegetariskt är vanligare, säger servitören för kvällen. Det här med desserter visar sig överlag vara knepigt på vegansidan. Vi skämtar innan besöken om sorbetfällan. Något roligare än det måste vi väl få. men blir förvånansvärt många gånger serverade just detta. På operakällaren klarar vi oss förvisso undan sorben. De svänger ihop en fin vegetarisk citronbrulé med agar-agar istället för gelatin. Men vegantallriken fylls med färska bär och det känns väl ungefär lika kul som en frostig kula sorbet. Så hur summerar vi? Funkar det att som vego äta med behållning på Stockholms lyxkrogar och är det värt pengarna? Nämnas ska att Mattias Dahlgren matsalen mer än halverade notan jämfört med köttmenyn. Om det berodde på att vi berättade att vi var ute för att testa maten eller om de faktiskt inte tyckte att det var rimligt att ta samma summa som för den ordinarie menyn låter vi vara osagt. Men att det var ett riktigt beslut kan vi lugnt konstatera. Vi kan också konstatera att bönor och linser lyser med sin frånvaro på samtliga restauranger. Av cirka 30 serveringar rätter på tre olika ställen räknar vi sammantaget till 4 bondbönor var. För 10 år sedan kanske det funkade att bygga en meny på bara kokta eller karamelliserade grönsaker, men 2011 blir det en signal om att man inte har ambitionen att ligga i framkant vad gäller avancerad vegomat. Vi saknar baljväxter, nötter, pasta, svamp, gryn, nötsmör, tofu, tempe. Kanske inte så mycket för proteinets skull, det klarar man sig utan en kväll, men för omväxlingen. Lägsta nivån på krogar i den här klassen är dock hög. Det är gott och framförallt bidrar miljö, bemötande och stämning till en fin totalupplevelse och en hygglig flykt undan grå, vintrig vardagstristess. Det skriver Louise Cederlöf med Gabriella Terneborg och Mikael Mildén. Nivå 7. Kassen som kostar. Vardagsmat en halv gång dyrare för den som väljer vego. Att i vardagslivet värna om djuren kostar på. Jämfört med en djurätares matkasse blir inköpen nästan 50% dyrare för den som väljer bort kött, fisk, ägg, mjölk och djurförsök. Det visar Djurens Rätts unika konsumentprisundersökning. Sedan flera år tillbaka går pensionärernas riksorganisation, PRO, årligen på jakt efter de billigaste matpriserna i en stor jämförelse över hela Sverige. Men hur hög blir kvittosumman om man vill ta hänsyn till fler faktorer än lägsta pris vid sina inköp? Djurens Rätt har med utgångspunkt i varorna i PROs standardkasse undersökt vad det kostar att med valen i vardagen värna djuren. Vi komponerade vår alternativa matkasse med utgångspunkt i de vanligaste ersättningsprodukterna, kompletterat med några produkter som främst finns i specialbutiker. Resultatet blev inte en helt vegansk kasse, men däremot en någorlunda pragmatisk kompromiss. Totalpriset blev 2428 kronor att jämföras med snittpriset 1552 kronor som PRO kom fram till i sin undersökning. En kasse i en halvstor vanlig matbutik i en av Stockholms närförorter gick enligt PRO på 1667 kronor. Merkostnaden för att välja vegetariskt blir i vår undersökning således 56% respektive 46%. Det ska sägas att det går att komma betydligt billigare undan om man både väljer bort djurprodukter och halvfabrikat och går direkt på baljväxterna som huvudsaklig proteinkälla. Kräver lite mer kunskap och ansträngning men blir både gott och nyttigt. Och det är nog den vägen vi måste vandra om både jordens resurser ska räcka och djuren får ha sina liv i fred. Men en genväg bort från en djurutnyttjande livsstil är trots allt att börja ersätta det vi berövar djuren med några av de produkter vi har valt. Det skadar bokstavligen talat inte att prova. Och har man en gång tagit ställning för djuren är det förstås svårt att gå tillbaka till att se dem som produkter. Även om priset för en medkännande konsumtion enligt vår jämförelse blir i runda slängar 1,5 gånger högre. Istället handlar det om att påverka såväl politiska beslut och livsmedelsproducenter som andra konsumenter. Så att den moraliska kraften i vegovalet slår igenom också i plånboken. Först maten, sedan moralen, sa Bertolt Brecht. Men vi är trots allt en växande skara som inte tycker att djuren ska behöva betala priset för vår aptit. Det skriver Jonas Nilsson. Nivå 8. Myt och verklighet för Indiens djur. Med sina heliga kor och till stor del vegetariska mat verkar Indien åtminstone på håll vara ett inte allt för dåligt djurland. Den verklighet som mötte den svenska aktivisten Sara Karlberg var dock en annan. Hon berättar om ett samhälle med delvis skrämmande djursyn och att den heliga kon tyvärr bara är en myt. Men också om de lågor av hopp som tänds av alla eldsjälar som kämpar för djuren. Det räcker med en promenad runt i närmaste by för att se att helighet inte likställs med respekt. Vissa kor går lösa men med en repgrimma genom mulen och runt hornen. De är ofta magra och eftersom vägkanterna används som soptipp får de i sig plast som aldrig lämnar deras kropp. Fasttjudrade kor och getter är en alltför vanlig syn och aldrig har de tillgång till vatten eller solskydd. De är oftast ensamma och repet räcker bara så att de kan resa sig upp. Indien är en av de största exportörerna av skinn och det är främst kor som dödas för det enda målet. När de ska till slakt binds de samman och tvingas gå många mil under slag från piskor och käppar utan mat, vatten eller vila. Om de kollapsar tvingas de fortsätta genom att deras svansar bryts av eller att tobak, salt eller chili gnuggas i deras ögon. De kan också fraktas långa sträckor i lastbilar vilket leder till skador eller dödsfall då djuren trängs ihop och klämmer varandra under den skakiga färden. Väl vid slakthuset dras de in med rep om de inte kan gå. Om något av djuren mot förmodan inte är skadat så förgiftas det eller får ett ben brutet då det inte är tillåtet att döda friska kor, även om inte alla slakterianställda bryr sig. Halsen skärs av inför de andra korna och vissa djur är fortfarande vid liv när de flås. Skinnet exporteras sedan till väst där människor köper det i tron att det är en biprodukt av köttindustrin. Tyvärr är situationen för de kor som utnyttjas för mjölkindustrin inte bättre. Och även om kor inte föds upp just för köttet så slaktas hankalvarna och de kor som inte bedöms ge tillräckligt mycket mjölk. För att öka mjölkproduktionen ges korna kemikalier och antibiotika används för att förhindra smittspridning i de fruktansvärda förhållandena. Just mjölkindustrin är enorm i Indien. Klarat smör och ost är väldigt populärt att använda i matlagning. Att vara vegan kan vara relativt enkelt i de södra delarna, men eftersom veganism inte är en välkänd livsstil kan det ibland vara svårt att vara helt på den säkra sidan. Det mest vanligt konsumerade köttet är det från kyckling. Försäljning av djur sker öppet. Stålburarna med flera djur i varje står uppstaplade på varandra och de har inte tillgång till varken mat eller vatten. Medan kor någonstans ansätts vara heliga så är det ingen som verkar bry sig om en fågels liv. De djur som säljs på gatan har dock en lyxlägenhet jämförelse med de som föds upp i fabriker, där både äggläggande hönor och kycklingar uppfödda för sitt kött får näbbarna avknipna, något som är oerhört smärtsamt. De hankycklingar som föds i äggindustrin går direkt ner i en kvarn och de som föds i en köttindustri får sin hals avskuren innan de sänks ner i skållande vatten. Vilket ibland sker medan djuret fortfarande är vid medvetande. Indiens utveckling går snabbare och snabbare och i takt med det utvecklas även djurindustrierna. 40% av äggproduktionen ägs av 6 stora bolag och 230 miljoner hönor sitter just nu fängslade varav 80% i trånga burar. Runt 20 miljoner hundar lever på Indiens gator och överlever på sopor och råttor. I den hårda trafiken och den hårda konkurrensen om mat stryker många med och lämnas längs vägkanterna. Lägg därtill att 30 000 hundar varje månad blir brutalt dödade för att deras skinn ska exporteras till den europeiska och amerikanska marknaden märkt som lamm, kalv eller get. Hundarna lever nära människor för att kunna hitta mat men blir utsatta för stenkastning och slag, och om de tas in som sällskapsdjur slutar det ofta med att de lämnas fastbundna utanför huset. Vissa har dock kvar tilltro till människor och kan komma fram för en stunds prat och kli bakom örat. Då påminner de mycket om hundvännerna hemma i Sverige. Det skriver Sara Karlberg. Nivå 9. Med hjärta för djuren. Hon har en osviklig talang för att nosa upp orättvisor och är medlem i fler organisationer än hon kan räkna. Bloggar och uppmärksammar hot mot djur och natur på sin Facebook-sida. Kiki Lindgrens minsta bekymmer är att hon aldrig mer kommer att ta sig fram utan rullstol. Medlem i Fokus med Kiki Lindgren, 32 år från Järfälla, som bor med sambon Thomas och bonussonen Oscar, 13 år. Hon har varit medlem i Djurens Rätt sedan 2005 och är även med i Greenpeace, PETA, WWF, Orangutan Survival, VSPA, Naturskyddsföreningen och Plan. Hon blir glad av små saker som att folk läser vad hon skrivit på sin blogg, att känna att folk bryr sig om det hon tycker är viktigt. På matfronten tycker hon om att göra olika röror, till exempel av champinjoner och squash. Djur hon känner för är isbjörnar och pingviner, för att de snart är borta. Och en fråga som engagerar gäller björnarna som tappas på galla i Asien. Det känns helt sjukt. Om man i början av sina tonår plötsligt blir sjuk, när livet är som mest intensivt, tatueringarna ristas och drömmarna om fotografyrket håller på att ta form. Om balansproblem inte längre går att blunda för och sjukdomen dag för dag knaprar på ens muskler. När rullstol och hjälpbehov dygnet runt blir en realitet. Om man redan sett nära och kära avlida i samma sjukdom. Hur orkar man då lyfta blicken mot hajarna, björnarna, sälarna, orangutangerna, luften och jorden? Kiki Lindgren vet inte om hon orkar, men hon engagerar sig ändå. Hon står inte ut med att någon ska fara illa på en annans bekostnad. Ända sedan jag var liten har jag inte tyckt om egoister. Och nu, som handikappad, känner jag mig ännu mer delaktig med djuren. Vi är så utsatta och utelämnade. Efter att Kiki i 16-årsåldern blev sjuk, pluggade och levde hon länge på bidrag. Men så träffade hon Thomas, flyttade till Stockholm och fick jobb. Plötsligt hade jag några kronor över varje månad. Jag kunde börja och hjälpa andra. Hon kallar Thomas för sin själsfrände i engagemanget för djur och natur. De äter vegetariskt även om han nog helst velat ha vegankost. Men det blev lite för spartanskt för mig, säger Kiki. Det är inte någon självklart bra kombination att vara vegetarian och handikappad. Att hitta en handikappanpassad vegetarisk restaurang är till exempel svårt. Men det är en tröst att veta att jag gör vad jag kan. Thomas och Kiki träffades på ett föreningsmöte. Han hade två söner med Friedrichs ataxi, liksom Kiki, varav en innan han fyllt 16 år dog till följd av sjukdomen. En laddad fråga för den som är sjuk och djurvän är djurförsökens vara eller inte vara. Kiki berättar om hur hon på forskarkonferenser fått se råttor framavlade med hennes sjukdom famla omkring. Hur hon suttit och gråtit framför bildskärmen omgiven av stolta forskare. Här finns inga enkla svar. Det skriver Beata Hansson. Nivå 10. Välkommen till riksstämman. Djurens rätts högsta beslutande organ är riksstämman, som i år hålls den 3-5 juni i Borås. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta. Nytt för årets stämma är att vi kommer att använda oss av ett så kallat påverkanstorg samt fatta beslut om en 4-årig verksamhetsplan istället för som tidigare en 1-årig. Anmäl dig till stämman på www.djurensratt.se. Där kan du också läsa mer om arrangemanget, motioner och valberedningens förslag till förtroendevalda. Särskild inbjudan kommer att skickas till lokalavdelningar, valda ombud, ungdomsgrupper och kontaktpersoner. Välkommen till en engagerande djurrätts- och stämmohelg! Det skriver Benny Andersson, verksamhetschef. Vegokoll med Gabriella. God glad choklad. Den godaste veganska mjölkchokladen är hittills Organica Chocolate Coverture Bar med russin och mandel. Nu kan vi äntligen börja prata om en god ersättning för mjölkchoklad, tycker jag. Den är tillverkad av bland annat rissirap och kan köpas in av butiker från grossisten Good Trade. Kostar cirka 30 kronor för 100 gram och är rättvisemärkt till åtminstone 66%. Gött, gött, gött bullar. Kul namn och äntligen. Detta är nämligen de enda veganska köttbullar som finns. Köttbullarna är gjorda av sojaprotein, soja, havregryn, lök, kidneybönor, potatis och gluten. Lite torra vid första smaktestet, men jag vet att receptet är lite ändrat efter det. 40-45 kronor för 350 gram. Finns de inte i din butik, be dem ta hem dem från Good Trade. Bu och bä. Bu till Subway som inte verkar ha hört talas om kampanjen Köttfri måndag. Ni har ju en vegetarisk macka, varför finns inte den på veckomenyn? Bu till idrottsarenorna i Sverige vars djurvänliga matutbud är katastrofalt. Även vegetarianer och veganer gillar sport och vill ha något att äta i pauserna. Bu också till IKEA som borde ta sitt ansvar och servera bättre och mer vegomat. I hur många år har jag och många andra bett dem om det? Jag är trött på pannkakor eller tomatsås med några futtiga grönsaksbitar. Var är de moderna, spännande och roliga rätterna med bönor och vegokött? Mina barn vill ha göttbullar. Ring mig nu, Ingvar. Jag kommer gärna och tipsar om lite bra grejer. Och så bä till det internationella cateringföretaget Sodexo som deltar i Köttfri måndag i USA. Sodexo USA serverar mer än 10 miljoner maträtter varje dag. Företaget startar med 900 sjukhus under januari och planerar att utöka det till skolor och universitet senare under våren. Helt fantastiskt! Sodexo Sverige, hänger ni med på det eller? Och Subway! Bä också till Oprah Winfrey som i sitt tv-program som sändes i USA den 1 februari med fokuset The Vegan Challenge kungjorde att hon och hennes 378 medarbetare ska äta veganskt i en vecka. Vi hoppas att ni fortsätter med det sen, Oprah och company. Det gör vi 52 veckor om året här på Djurens Rätt. Avsnitt 12. Kultur. Vår tids slaveri. Beatrice Jansson har läst faktaboken Jordens herrar, slaveri, djurförtryck och våldets försvarare av Pelle Strindlund. Karneval förlag 2011. Utnyttjandet är utbrett och accepterat. Ibland står man mållös inför argument som annars kloka människor använder i försök att rättfärdiga exploateringen. I Jordens herrar, slaveri, djurförtryck och våldets försvarare pekar freds- och djurrättsaktivisten Pelle Strindlund på likheter i argumenteringen för slaveriet med afrikaner på 1700- och 1800-talet, respektive för dagens behandling av djur. Jämförelsen av argument för de båda förtrycken som till exempel makt ger rätt, de är fula och dumma och det är nödvändigt, avtäcker många likheter och känns högst relevant. Utmärkandet för boken är att Pelle Strindlund beskriver vardagen för olika djur utan att använda sig av extremexempel. Det synliggör systematiseringen av djurförtrycket. Ett exempel som griper tag och skakar om är mjölkkons livsöde. Citat ur boken. För att hålla igång kons mjölkproduktion tvingar bönderna henne att föda en kalv varje år under den tid som hon utnyttjas som mjölkproducent. Följden är att mjölkkon upprepade gånger utsätts för traumat att skiljas från sin kalv. Slutcitat. De argument som tidigare rättfärdigade splittringen av slavfamiljer jämförs med resonemang om kalvens separation från kon. Då påstods att slavar vande sig vid att skiljas från sina familjemedlemmar och det sägs att kon och kalven inte lider av att tvingas isär. Pelle Strindlund för argumentationen framåt på ett strukturerat och lättillgängligt sätt, med många referenser till historiskt intressanta texter, men jag hade gärna sett mer av ett eget resonemang i frågan. Läsningen ger även för de redan insatta fördjupad kunskap om såväl slaveri som djurförtryck, men mer personlig prägel hade bidragit till en starkare magkänsla. Genom att använda sig av den förrymde slaven Frederick Douglass tal mot slaveriet 1852 belyser Pelle Strindlund att det är normen snarare än något annat som avgör vad som anses rätt eller fel. Citat, måste jag argumentera för ett system som är så präglat av blod och nedstängt med smuts är fel? Slutcitat. Självklart borde det vara det som vill upprätthålla system präglade av utnyttjandet av människor respektive djur som ska tvingas argumentera för sin sak. Totalt sett ger läsningen av Jordens herrar energi. Förhoppningsvis läser många boken och blir inspirerade. Slaveriet är borta, även om fördomar och förtryck lever kvar och yttrar sig i olika former. Pelle Strindlund öppnar vägen bort från exploateringen av djur genom att visa att argument som upprätthåller även detta system bygger på vanföreställningar. På en blogg som inte förtrycker djur pågår en bokcirkel om Jordens herrar. Klicka dig dit via Djurens Rätts webbplats. Det skriver Beatrice Jansson. Nivå 13. Kultur. En elefant och hans mördare. Mikael Mildén har läst romanen Herredjuret av Mattias Hagberg, utgiven av Atlas 2011. En av de böcker som i början av året fick stor uppmärksamhet på kultursidorna var Mattias Hagbergs essäliknande roman Herredjuret. Det intressanta med hans bok är att den sätter vårt förhållande till de andra djuren i fokus. Låt mig säga att uppslaget till Herredjuret är briljant och mycket spännande. Mattias Hagberg skriver om David Sjölander som var första konservator vid Göteborgs naturhistoriska museum under första halvan av 1900-talet. Hans liv bestod av att åka runt i Sverige och världen för att skjuta och samla djur till de svenska museernas samlingar. Som fotograf, filmare och konservator var han enastående. Men vilken världsbild förmedlade han med sina verk? Ur den fragmentariska bilden av David Sjölander växer den koloniala tidens ideal fram. Mattias Hagberg låter också vår samtid få en släng när han frågar vad som egentligen skiljer vårt förhållande till djuren från David Sjölanders. Men någonting får mig att undra över berättelsen. Det är som sagt ett fragmentariskt sökande som befinner sig mitt emellan faktatext och skönlitteratur. Och jag blir inte övertygad av den febriga besatthet som Mattias Hagbergs berättarperson upplever. Varifrån kommer den? Och vad bottnar hans sökande i? Egentligen finns ju alla beståndsdelar här. Det senaste i vår syn på relationen mellan djur och människa, en spännande biografi och en framställning som till och med toppas med ett besök på ett modernt slakteri. Ändå börjar jag tvivla på författarens verkliga engagemang för djuren. Kopplingen till dagens förhållanden känns lovvärd men lite påklistrad. Jag kanske är orättvis. Hoppas du läser Herredjuret och avgör själv. Det skriver alltså Mikael Mildén. Nivå 14. Medlemskänsla. Måste man vara vegetarian för att vara med i Djurens Rätt? Frågan ställs oftare nu än för 10 år sedan och har att göra med att kopplingen mellan djurens liv och det vi äter har synliggjorts mer. Svaret är viktigt. Djurens Rätt är en organisation där alla människor som upprörs över hur djuren behandlas ska vara med, oavsett vad du äter. Det viktiga är att du vill göra något åt hur djuren har det. Djurens Rätt arbetar till stor del med politiskt påverkansarbete där vi driver på för utevistelse för alla grisar. 99% av svenska grisar upplever aldrig solljus. För ett förbud mot pälsfarmning och för en minskning av djurförsöken. Ju fler vi är, desto större blir vår påverkan. Det finns många vägar för att förändra. Att vara medlem i Djurens Rätt är att göra det politiska och opinionsbildande arbetet för djuren framgångsrikt. Genom att du stöttar Djurens Rätt med ditt medlemskap så blir du direkt en aktiv röst i vårt arbete för djuren. Många medlemmar väljer att göra ytterligare något aktivt genom att skriva på vädjandelistor eller att, som min pappa, lägga fram den här tidningen på sin arbetsplats. En ansenlig skara väljer att dela ut flygblad. En del blir veganer medan andra satsar på att byta ut en köttmåltid i veckan mot ett vegetariskt alternativ. Eller skriver en insändare. Gemensamt för oss som medlemmar i Djurens Rätt är att vi har sett djur behandlas på ett sätt som inte är okej och vi har bestämt oss för att göra något åt saken. Inom alla Djurens Rätts sakfrågeområden bedriver vi konsumentarbete i syfte att underlätta djurvänlig konsumtion. När det gäller djurförsök har Djurens Rätt en unik lista över företag som inte testar sina hygien- och kosmetikaprodukter på djur. Inom arbetet mot pälsindustrin har vi samlat alla ledande klädkedjor bakom vår internationella pälsfria policy, pälsfri handel. Sett till antalet djur är livsmedelsindustrin det område där vår konsumentmakt har störst inverkan. Det går inte att upprätthålla dagens konsumtion av kött, ägg och mjölk utan att det påverkar hur djuren har det. Om alla i Sverige skulle välja att äta vegetariskt en dag i veckan skulle det minska efterfrågan med svindlande 20 miljoner djur per år. En del i Djurens Rätts konsumentarbete när det gäller djuren i livsmedelsindustrin är därför att inspirera till att välja vegetarisk mat. Det som är avgörande för varför du ska vara medlem i Djurens Rätt är att du någon gång har upprörts över hur djur utnyttjats i människans händer. Sträck på dig och var stolt över att du är medlem och över att du har tagit ställning för medkänsla. Det skriver förbundsordförande Camilla Björkbom. Nivå 15. Konkurrenskontroll. Miljöminister Andreas Carlgren påstår att vargen bara kan räddas genom att skjutas och har sanktionerat en hetsjakt med flera skadeskjutningar. På var och en av de 20 vargarna i årets jakt gick det 300 jägare. Två vargar fick frambenet avskjutet innan de timmar därefter dödades. En varghona sköts rakt igenom buken och dödades först efter att hon eftersökts timmar senare. Carlgren och jägarna pratar i tekniska termer om att populationen ska hållas nere. Men vargar jagas, lider och dör som individer. Vi kan konstatera att jakten till stor del riktats in på att splittra vargpar för att förhindra föryngringar och att flera valpar har mist föräldrar. Under vilken annan jakt skulle det vara tillåtet att döda föräldradjur? Jägarna lyckas inte dölja att vargjakten egentligen handlar om att de inte vill ha någon annan som konkurrerar om älgar och rådjur på jaktmarkerna. Det skriver Camilla Björkbom. Nästa nummer av Djurens Rätt kommer i maj 2011. Tidningen finns också som pdf-dokument och vi upprepar telefonnumret till redaktionen 08 555 914 30. Hör gärna av dig med synpunkter.